Guds kraft. Bamse drack ju honung, eller tog en skvätt honung. Men om du tänker dig att du kryper ner i den här burken och blir innesluten och omsluten av Guds kraft. För det är det vi får här idag. Vi som är samlade till gudstjänst. Jag ska predika om att kämpa trons kamp. Nej, det ska jag inte. Jag ska predika om att kämpa trons goda kamp. För vi tror på en god Gud. Och då är ju den kampen också god. Jag ska utgå ifrån en händelse i första Mosebok om patriarken Jakob som fick brottas där vid Jabboks vad med Gud själv. Och det står i första Moseboks 32 kapitel, verserna 22-32. Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäckravinen tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till gryningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa: släpp mig, för gryningen är här. Men Jakob svarade: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sa han till honom: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Han sa: du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade: låt mig få veta ditt namn. Han svarade: varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Peniel, för han tänkte: jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. När han hade kommit förbi Peniel såg han solen gå upp och han haltade på höften, och därför äter Israels barn än idag inte höftsenan som ligger på höftleden, eftersom han slog Jakob på höftleden, på höftsenan. Vi ber: må du som är vår Herre och Gud lägga din välsignelse till din uppenbarade sanning i och genom dina ord. Amen. Och jag skulle vilja ha lite respons nu, för jag kommer att ställa en fråga. Vad är det som kännetecknar trons liv? Ja. Hur ser man där? Va? Ja. Ett svar som jag har. Ett av de svaren som skulle komma vara. Det behövs alltid bön och bibelläsning. För det kristna livet baseras ju på det. Kamp. Det är rätt. Ja, på sitt sätt. Eller lättare sagt. Hur Herren Gud valt att gripa in i ditt och mitt liv. Det skulle ju vara någonting som kännetecknar tron. Och som ger tron fortsatt bärkraft. Hur Gud är med, leder oss, griper in. Inte alltid, eller allt för ofta skulle jag väl säga. Inte som jag vill, utan som han vill. Så på sitt sätt. Men det är ju för att det ska bli så bra som möjligt. För mig och för dig. Ja. Villkorslös kärlek. Och lägg märke till i ordet villkorslös. Det finns alltid ett kors i det. Det är ett korsmärkt ord. Villkorslös. Ja, på gärningarna ska man känna. På frukten ska man känna igen. Precis. Vad är det som kännetecknar trons liv? Ja. kommer till det. Många goda svar. Och jag vill påstå att tron är så att säga nyckeln in till Herren Guds värld. In i hans rike, där vi får ta del av hans rike. För det är ju tron, det är ju den som gör att vi kommer in i den här gemenskapen med han som är Herre och Gud. Och det är tron som är så att säga kanalen för allt det han vill göra i våra liv. Och använda oss till genom våra liv. Jesus hade ju en god vän som hette Lazarus och han hade två systrar som hette Maria och Marta. Och vid ett tillfälle så säger Jesus tydligt och klart till Marta när Lazarus har dött. Så säger han, har jag inte sagt dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet. Och jag läser hela den händelsen där. Som finns i Johannes evangeliets 11 kapitel, verserna 38-44. Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa till honom, Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet. De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger det för folket som står här. För att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar. Och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, gör honom fri och låt honom gå. Men just det där utgångsläget har jag inte sagt dig. Att om du har tro, då ska du få se Guds härlighet. Och idag så ska vi fokusera som sagt på trons goda kamp. Och att kampen är en oskiljaktig del av trons liv. Och det här vittnar både Guds levande och verksamma ord om Bibeln och den kristna traditionen är erfarenheten. Och vi hörde ju om när patriarken Jakob brottades med Gud själv. Och det som vi kan notera med Jakob, det är ju att han har tagit sig fram i livet genom lite tveksamma metoder. Och redan när hans mamma var gravid med honom och hans storebror Esau så hade Herren Gud sagt till henne ifrån första Moseboken 25 kapitel verserna 22-23. Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes moderliv. Då sa hon, om det blir så här, varför drabbar det mig? Hon gick upp för att fråga Herren och Herren svarade henne, två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska gå skilda vägar ur ditt sköte. Det ena folket ska bli starkare än det andra och den äldre ska tjäna den yngre. Och hur det nu var så vill ju Jakob försöka uppfylla den här profetian på egen hand. Och han valde att göra det genom att lura till sig både förstfödslorätten och sin pappas välsignelse när han låg på sin dödsbädd. Och han fick ju gå som herde och han hade ju en morbror som hette Laban. Och han fick smaka på sin egen medicin då hans morbror Laban lurade honom och tvingade på honom, höll sig på sig, men lurade på honom en bonushustru. Som han själv inte ville ha. Vi ska också lägga märke till att parallellt med detta så har Herren Gud trots allt bekräftat sina löften till Jakob. Och det kan ju ha sin grund i att Jakob var barnbarn till Abraham. Och till Abraham var det ju förundliga och stora löften som var knutna till han som han fick ifrån han som är Herre och Gud. Och som han blev arvtagare till. Så när vår kära Herre och Gud tar initiativet till den här brottningskampen så kan man ju därför säga att han utmanar Jakob till ett nytt sätt att förhålla sig till han som är Herre och Gud. Som en gav dessa stora och förundliga löften. Att det kunde bli ett slut på med det där med att bedra människor, ljuga sig fram. För att få upptäcka att hans beroende av Gud istället. Och de här orden kan vi förstå som den här, att det här är liksom, det här har att göra med relationen som förändras för Jakob till Gud. Och att precis som han vill göra, vår kära Herre vill också vill göra med dig och mig. Han vill dra in oss och använda oss när han skapar sin frälsningshistoria. Han drar ju med Jakob i det här skeendet att få uppfylla de här löftena, profetiska löftena. Och att han vill att Jakob ska stå med Gud själv i den här kampen för det. Precis som han vill göra med dig och mig. Och där Gud vill att Jakob ska sluta använda de där tveksamma, bedrägliga, lögnaktiga metoderna. Utan göra sig mer och mer beroende av Gud istället. Och Jakob där och då vid den här händelsen, han får ju ett nytt namn. För Jakob, det betyder den som bedrar. Och det var ju talande och så. Nu får han namnet Israel istället. Och det betyder han kämpar med Herren Gud. Och då kan vi ju dra att det här trons liv alltid handlar om en kamp. Men det är ju inte en kamp främst mot Herren Gud. Utan det är ju en kamp med Herren Gud. Han är med i kampen. För det är ju hans kamp egentligen. Och när vi blir frälsta så blir vi också kristna. Och då kommer vi in i det här med Guds rike och allt det där. Och då hamnar vi direkt på kollisionskurs. Ett annat rike som är djävulens rike. Och vi får ju hela tiden tampas i den här världen och med den onde och med det som brukar kallas vårt kött. Det vill säga vår gudsfrånvända natur. Många gånger så talar Guds ord om detta. Till exempel ifrån att det troendes liv är märkt av lidande. I andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 1-5. Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Lid också du som en god Kristi Jesus soldat. Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter. Han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom. Den som tävlar får ingen segerkrans om han inte följer reglerna. Och lite senare i andra Timoteusbrevet i det tredje kapitlet, verserna 10-13. Men du har troget följt mig i lära och liv, i målsättning och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, i de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Iconium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, men Herren har räddat mig ur dem alla. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska. De bedrar och är själva bedragna. Och precis som det var för Jakob i hans brottningskamp med Gud, så är det också för oss att det här med lidandet är någonting som inte skiljer oss från Gud. Tvärtom så talar mycket Nya Testamentet om lidandet som en del av efterföljelsen till Jesus Kristus. Man skulle kunna säga att det är en naturlig konsekvens av att vi följer honom. Eller för att uttrycka det med Herren Jesu Kristi egna ord. Ifrån Johannes evangeliets 15 kapitel, vers 18-21. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra för er, mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Och därför får vi också ta till oss den uppmaningen och utmaningen som det är att vara uthålliga i tron. Som du nämnde, Marie. Att vara uthållig. Att få uthållighet i tro. För annars kan vi ju inte kämpa trons goda kamp. Och ifrån Hebreerbrevets 10 kapitel, verserna 35-39, så får vi: så kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade, utan de som tror och vinner sina själar. Och det här gäller ju vårt böneliv och att vara uthållig, inte bara i uthållighet, men att vara i uthållig bön. Och ett tydligt exempel på det här är när Jesus själv ger oss den här liknelsen om änkan och domaren. Och det är värt att lägga märke till hur Jesus inleder det här när han säger, ifrån Lukas 18, vers 1-8. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sa: ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte. Men sedan sa han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Jag har en god vän som är från Piteå. Och han använder sig av Piteå-logik, som jag kallar det för. Han har lite sådär spännande tänk emellanåt. Men han har sagt någonting vid ett tillfälle där som jag fastnat i mig. Han sa det: tycker Gud att vi är tjatiga, så får han väl göra någonting åt det då. Så vi slutar tjata. Och det är ju vad uthållig bön handlar om. Så att säga, tjata på Gud tills han väljer att gripa in. Och ett liv i seger. Alltså det jag talat om hittills. Vad får det för konsekvenser för att definiera vad ett liv i seger är? Och det första vi kan konstatera, det är ju som sagt att det här är ju inte ett liv som är befriat från kamp. Utan varje dag är en kamp. Så länge vi tillhör Jesus Kristus så kommer det alltid vara en kamp. När vi lever i en värld som är den ondes våld. Och där det är onödigt lätt att upptäcka ondska i den tid vi lever i. Där det saknas allt för mycket kärlek, eller saknas kärlek. Som det lätt kan bli mer av. Paulus fick ju uppleva mycket för Jesu Kristi skull. Men det får han ju också klart för sig när han blir möta Jesus Kristus där på Damaskusvägen. Så får han det klart för sig. Du har utsatt det mina för lidande. Du ska få lida för mitt namns skull. Och det fick han ju verkligen göra. En av de ord som vi får om det här kan vi läsa om i andra Korinthierbrevet, det 12 kapitlet, vers 7-10. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet. En ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. 3 gånger har jag bett Herren att han ska lämna mig. Men han svarade mig: min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Han fick ju verkligen uppleva det där. Misshandel, nöd och förföljelse, det har jag inte riktigt råkat ut för än på det sättet. Lite dumförklarad har man väl blivit emellanåt, för att man kan vara en människa i den här tiden som tror på att Jesus är Kristus, det vill säga Guds son. Och då skulle man kunna, var det så här för Paulus, så blir det ju så här för dig och mig. Och då kan man ju säga att det där blir något slags kvitto på att det här ingår i det kristna livet. Och det kan ju också bli en bekräftelse på att vi är på rätt spår. Det vill säga, vi följer Jesus Kristus. Vi följer hans ord: följ mig. För då blir det ju alltid motstånd. Då är man alltid på lite patrull. Och som sagt, vi lever i en fallen värld. Och där blir det också en andlig kamp. Och där, för att vi är människor som lever och verkar i tron på den levande uppståndne Jesus Kristus, så blir det alltid en provokation för den onde. Men vi har fått det vi behöver för att kunna stå fasta i den här kampen. Vi kanske får börja göra mer det som Millan har gjort i många år. Varje dag innan hon går ut på morgonen så ikläder hon sig trons, eller vapenrustning. För det är ju en trons vapenrustning också. För det är ju Jesus, tron på Jesus Kristus vi ikläder oss. Allt det han är, allt det han vill ge oss. Och det står ju där i Efesierbrevet, 6:e kapitlet. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna, klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm, andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Och här ser vi betydelsen av att få leva i tro. För tro handlar ju om att vi hela tiden ska bejaka vårt beroende, vårt totala beroende av han som är Herre och Gud. Och mitt i kampen hålla fast vid hans ord, hans löften. Så vi inte hamnar ur kurs genom att fokusera på oss själva och på våra egna brister. För det, då blir det inte mycket vänt med det. Tyvärr. Vi har också ord från första Johannes brevets 5:e kapitel, verserna 1-5, står det. Var en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi är Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. För allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Och det här med någonting som jag grunnat på lite grann så här den sista tiden. Att vara i hans vilja, att vara född på nytt. Och vara Guds vilja, vad är det med mitt liv? Och jag har kommit fram till att det viktigaste jag kan göra varje dag när jag vaknar eller under dagen. Det är väl att överlåta mitt liv till Jesus igen. Det är ju det viktigaste jag kan göra. Och det måste ju ändå vara hans vilja. Att jag gör det. Att jag lever i den viljan. För då läggs det allt det andra på vår plats också. I livet så. Och som vi fick till oss här. Vår tro. Det räcker för att besegra den här världen. Den ondskefulla världen. Och när vi talar om seger och sådär. Så är det väl ändå. Kan man väl tycka att det signalerar någon form av synlig, märkbar framgång som är seger. Och det borde väl vara att ha seger, det är väl att stå som segrare i en kamp. Och för vår del så är det väl att få se människor komma till tro. Och att vi får fortsätta uppleva och erfara stora och mäktiga gudsingripanden. Men riktigt så här enkelt är det ju inte. Och tycks det inte vara utifrån vad Nya testamentet undervisar oss om. Och självklart så är det ju Herren Guds vilja att hans rike ska bli synligt här på jorden. För jag menar han, Jesus gav oss ju bönen. Fader vår, vad manifesterar den? Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Men jag tror att det som är avgörande för om vi lever i seger eller inte, det är nog inte främst de synliga resultaten som vi ser i våra liv. Istället så tror jag att den troendes människas seger definieras utifrån den fråga jag ställde i början och fick. Någon sa lydnad. Jag tror det handlar om det här. Lydnaden till honom. Att göra det aktiva valet som jag pratade om. Och jag, om vi tänker så här, vad står den avgörande striden om för ditt och mitt lärjungaskap? För egen del så tror jag det står här i mitt hjärta. För ytterst sett så är det väl nämligen en fråga om huruvida jag kan stå fast i min lojalitet till Herren Jesus Kristus och hans ord. Eller om jag ska börja leva efter mitt eget huvud. Om jag ska ha Herren Jesus Kristus eller mig själv som min Herre. Och ska man vara lite krass, och det kan man ju vara emellan, som jag tänker göra nu, så att leva efter sitt eget huvud, det är väl allt för många som gör det i vår tid idag. Och det verkar inte bli och gå så bra. Om man ser till vilka konsekvenser det får. Inte bara för dem själva utan för oss andra också. Och då måste det här innebära att det viktigaste ansvar jag har som en kristen människa, det är att lyssna in han som är min frälsares vilja. Han talar om att det finns tre ord som man ska utgå ifrån i sin relation, i sitt liv tillsammans med den levande uppståndne Jesus Kristus. Det är att lyssna, lyda och att göra. Även om det kan ibland märkas, tyckas vara undligt och konstigt och kanske till och med idiotiskt i den här världen vi lever i, så ska man ändå tala ut. Det man upplever, ändå göra det man upplever att Herren Gud säger till oss. Och steg två i det är ju för att sedan be om nåden att hålla fast vid hans vilja, vad som än händer mig. Och det blir lite märkligt, och jag vet inte om du är som jag, så kan man ha tyckt och tänkt en del människor som gjort det, står i det aktiva valet att inte välja Herren Jesus Kristus som sin personliga frälsare, att de ändå kan ha något slags flyt och välgång i livet. Man förstår, får inte ihop det riktigt. Och tack och lov så ser ju inte vår kära Herre och Gud utifrån det vi ser och uppfattar saker och ting. Vårt människoperspektiv. För ska man se till Guds rike, då är det ett upp- och nervänt rike jämfört med hur vi som människor tänker. Jag menar, den sista ska bli först. Så tänker ju inte vi riktigt. Och jag tror att leva i seger, det är att kämpa trons goda kamp. Milla läste ifrån första Timoteusbrevets 6:e kapitel. Jag läser verserna 11-16. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen. Bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst som den salige enda härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungars kung och herrarnas herre. Han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Men vi ska också få, när vi gör det här, när vi kämpar trons goda kamp, när vi står fast och håller ut i det här, så ska vi också få ifrån andra Timoteusbrevets 4:68. Själv offras jag redan som ett dryckesoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Och jag, än en gång, jag drabbades av de här, älskar hans återkomst. Det är lite spännande att älska Jesus Kristus blir också att älska hans återkomst. När allt ska bli frälst i himlen, på jorden och under jorden. Vilken dag det kommer att bli. Tänk att slippa bekymra sig om ondska och massa onödiga konstiga val och annat sånt där. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du har all makt i himlen och på jorden. Och precis det som du lärde Jakob så vill du lära oss här idag. Påminna oss om att vi ska vara helt och fullt beroende av dig. Helt och fullt beroende av dig. Och där du Herre behöver ta itu med oss, jobba med oss. För att det ska bli så. Jag brukar beskriva det som att jag ska bli inmålad i det där hörnet. Jag får konstatera att du är Herre och Gud. Och mina egna lösningar, de funkar inte. Jag behöver dig. Och vi behöver dig, helige Ande. För att få rätsida på våra liv. Och tack Herre för att du kan lägga ner i oss. Den här motivationen, den här drivkraften som vi behöver. Att stå och kämpa i. Det är trons goda kamp. Där rättfärdighet, där frid och glädje i den heliga ande står som segrare, Herre. För det är ditt rike. Tack Herre för att det är möjligt. Och att vi är så pass fria att vi kan och får välja dig varje dag. Varje dag, Herre. Ge oss, Herre, mer uthållighet så att vi kan stå i bönen. För oss som är heliga, men också för dem som inte har kommit dit än, Herre. Du ser att det är många vi saknar på den vägen mot himlen. Våra nära och kära, Herre. Men du har och kan frälsa dem var och en. Herre, tack för att du är du. Och tack Herre för att du vill ha med oss. När du skapar din historia. Din frälsningshistoria. Och du vill använda oss var och en utifrån att jag är Stefan och vilket namn vi nu namn har och vilka personer vi nu är. Så är vi användbara för dig. Bruka oss Herre till människors frälsning. Må så ske Herre. Amen.